Älskar du den här podden? Stötta den genom IKAs nya supporterfunktion. Det är helt upp till dig hur mycket du vill bidra med och det finns ingen bindningstid. Klicka på länken i poddbeskrivningen för att visa din uppskattning och stötta podden.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hej Ulrika Lilleberg och välkommen till Vi måste prata.
Ja, men hej Emil.
Hur känns det här?
Ja, men det är superkul att vara här.
Du har ingen aning om vad som väntar.
Nej.
Nej. Det, vi fick höra att du är känslig åklagare. Det är rätt fränt. Så sitter du i Centerpartiets styrelse på riksnivå.
Partistyrelsen, ja. Mm.
Hur är det då? Vi kommer komma tillbaka till åklagargigget.
Okej.
Okay. Men så här. Idén här är att vi måste prata för att jag tror att samtal och dialog är det bästa sättet att motverka ett samhällsklimat som jag tycker är helt åt helvete just nu. Alltså det är polariserat, det är människor med illa dold agenda som presenterar enkla lösningar på komplicerade problem för oinformerade invånare. Mm. Och jag tycker att det är ett problem.
I'm with you.
Bra. Men då är frågan. Hur mycket Ulrika Lilleberg kan vi förvänta oss idag och hur mycket är partilinjen? Hur fastbunden är du?
Jag vill portionera ut så mycket Ulrika som ni klarar av.
Ja, bra.
Nej. Men det är klart att det är en balansgång, men jag tror att jag ändå är Ulrika i grund och botten.
Ja, det är bra. Annars kommer jag redigera in en stor bild på Sivert Öholm när jag tycker att du...
Jag har hotbilden klart för mig.
Vi ska prata om... alltså vi kan ju prata om jättemycket idag, men framförallt om kommunpolitik i och med att det är din huvudsyssla. Mm. Vi kommer toucha lite med det som har med Riks att göra också. Ja. Och för transparensens skull då, jag har röstat på Ulrika 2 gånger. Jag kommer förmodligen aldrig göra det igen, för du har lagt ner mina ungas skola.
Så är det.
Varför då? Det är
varför du inte ska rösta på, varför
nej,
du kommer det, rösta på mig?
Nej, varför har vi inget lågstadie kvar i Djura?
Men egentligen, så om jag liksom verkligen abstraherar frågan direkt, så är ju Djura skola ett bra exempel på en målkonflikt som vi har jättemånga av i samhället just nu. Mm. Som vi politiker måste bli mycket bättre på att förklara. Liksom. En målkonflikt kan vara så här, säkerhet i trafik eller att vi faktiskt kan åka så fort som bilarna tål. Miljön, men ändå vi ska bo på landsbygden. Alltså Djura skola är egentligen exakt samma sak. Vi vill att folk ska kunna bo på landsbygden och skolor där. Samtidigt så är vårt uppdrag att ge kvalitet till våra barn, en god utbildning. Det är liksom verkligen så här globalt mål i FN. Så här, ja. Och när vi ser att vi kan inte erbjuda behöriga lärare som vi ska, elevhälsa, stöd till barn med särskilda behov, då valde vi att fatta det här beslutet. Det är ett tufft beslut och det är så klassiskt låter lite fint, men ändå det är jobbig målkonflikt där vi fick välja sida. Så att, ja, det är därför.
Mm. Ja, och jag, eller så här, vi i byn håller ju inte riktigt med om Vilket gör, vi är ganska partiska i målet.
Ja,
vi vill ha ungarna på nära håll.
Ja. Nej, och det var det också som är det som är både ett ok och en innes som politiker, att du måste ta helhetsansvaret. Mm. Det är liksom, man kan inte bara se till en fråga, då går oftast liksom, då sitter du där med 1200 bitar i 1000 biters pussel liksom. De får inte plats alla, så att jag är med på det också, helt klart.
Du tog trafiken som en mål konflikter till exempel. Mm. Finns det andra exempel lokalt? Ja, alltså, det är mycket snack om höghusen på andra sidan bron. Och,
ja, precis. Nej, men alltså egentligen, och du sa så här, vi ska prata kommunpolitik. För mig finns det egentligen inte kommunpolitik, det finns politik. Och sen så liksom hamnar en del beslut på lite olika nivåer, så att säga. Men egentligen är det ju fråga om exakt samma politik överallt. Samma värderingar, samma grundteser och samma liksom att ta helhetsansvar. Så att... Men det finns ju säkert målkonflikter. Lite grann, ska det finnas i varje by någonting, eller ska vi liksom ha det på ett ställe och göra det lite mer och bättre? Liksom? Det är väl, det finns sådana hela tiden. Mm. Det är, finns det någon som skulle behöva en behandling som är liksom, den är så dyr så den kanske skulle vara bra, men det gjorde att 10 andra inte får någon behandling. Mm. Men så, det är ju sådana saker som vi hanterar hela tiden.
Jag tänker att det, jag är lite frihetligt lagd, så jag vill ha ner det på så nära individnivå besluten som möjligt, och tvingande kollektivismen, om man ska kalla det, vill jag ha så lite som möjligt av i mitt...
Ja, men där är vi ju överens också. Och då, det är därför vi till exempel i Leksand har... Jag skulle vilja försöka bli ideologisk, kanske politisk, men inte partipolitisk. Ja. Fast ni vet vad jag är. Men alltså...
Gärna.
Så annars ser ni liksom så här, folk slutar lyssna och titta efter ett tag. Men alltså, här i Leksand så har vi att du kan välja vilken förskola du vill. Det finns alternativ till det kommunala. Och liksom, vi står för en kvalitetskontroll och vi betalar för det. Men du kan välja själv. Ungefär en tredjedel av våra barn här i Leksand och de som går på förskola går i privata alternativ. Ta en grannkommun norrut, de har inga privata alternativ. Så jag tycker det är bra. Grundskola samma sak. Vi har ju 2 privata grundskolor här i Leksand där väldigt många går. Jag tror också det är bra. Är det tufft för den kommunala verksamheten på kort sikt när det införs? Ja, men på lång sikt är det bra för Leksand. Jag tror det. Mm. Äldreomsorgen, det är bara vi och en kommun till i Dalarna som har att du kan välja en privat alternativ i hemtjänsten. Ja. Är det enkelt? Funkar det bra alla gånger? Liksom, ja, det funkar bra för en äldre, men så här. Nej, men jag tror på ett sånt system. För jag tror att du ska få bestämma över dig själv. Men däremot ska du behöva bestämma över andra. Och det är oftast det vi diskuterar kanske i samhällsdebatten. Ja, men då behöver du någon slags mandat. Liksom. Mm. Och det är där som är frågan. Hur skaffar man sig det mandatet? Jag gillar ju lite det här demokratisystemet som vi har. Men ska man få bestämma över andra bara för att... Eller?
Så lite, jag vill att andra ska bestämma så lite som möjligt över mig och min familj. Jag tycker att vi ska ta de största besluten. Och där är du inne på det här med friskolan. När man pratar, alltså det är en liten kommun. Mm. Man har vänner och bekanta inom på alla större företag, inne i kommunhuset, på skolorna. Och då får man höra att Excel är anledningen till att Djura skola läggs ner. Alltså man tycker att ekonomiskt så försvann det så mycket från den kommunala verksamheten att byskolorna, i det här fallet vård, har varit lidande av det. Den frågan jag tycker aldrig ställs är, vad säger det om den kommunala skolan när 200 elever springer ut från den så fort de får ett alternativ? Vad säger de?
Nej, men alltså det är också högst relevant, verkligen. Det är det ju. Och där... måste man ju se också kanske vilka är det som byter och vilka är förväntningar och sådär. Och det är ju ett otroligt brett uppdrag som liksom kommunerna har att tillgodose skola. Det är en bredd bland barna så att säga. Vi ska ta hand om de som behöver mest hjälp och de som vi ska sen släppa iväg och verkligen se till att de får stimulans och så. Mm. Det vi vet är ju att... Och någon kommer säkert att fakta granska exakt. Men jag tror att om vi tittar på socioekonomiska fakturor så är vi vet att föräldrarnas akademiska utbildning, det är otroligt avgörande för barnas hur det går för dem. Ja. Och det är ju någonting som vi säger kompensatoriskt ska inte det vara. Vi vill inte ha ett Sverige där liksom du redan är klassad från början. Så här, du kommer att inte få en akademisk utbildning. Det är därför vi har fri skola, allt där, studielån. Ja. Jag tror att det var så i Insjöns grundskola. Det här var 2 år sedan kanske, så var det typ 15% av föräldrarna hade det. akademisk bakgrund. Och det gör statistiskt sett, inte på individnivå, men på gruppnivå, så gör det att man behöver lite extra resurser. Och på Excel tror jag det var 70% av föräldrarna som hade. Så, att det, så ja, man har olika förväntningar på skolan och vi behöver bli bättre. Så svar på frågan, det säger en hel del att vi behöver förändra och bli bättre i den kommunala skolan, ja. Så att, och kanske för det, och då har vi ju också infört att vi börjar omfördela pengar. Så att du liksom faktiskt, det som en schablon visar att de här eleverna behöver lite mera, de ska få mera.
Mm.
För det ska inte vara lika för alla i skolan.
Nej, och där är det ju, alltså, du har en del erfarenhet av diagnoser, jag har ett gäng egna också.
Mm.
Den här lika behandlingsteorin i läroplanen är fullkomligt vansinne. Alltså du kan inte undervisa alla elever på samma sätt. Man har olika förmågor att ta till sig undervisning.
Fast egentligen så känns det som att det står, det finns ett kompensatoriskt uppdrag. Det är verkligen att se till att alla uppnår målen. Det är faktiskt
men
det.
Jag vägrar gå med på att för att jag sitter och kastar sudd längst bak så ska de smarta som sitter längst fram, de ska inte behöva plugga långsammare för att jag är i samma klassrum. Nej. Då är det bättre att jag är någon annanstans.
Alltså som sagt, jag har ju 3 barn och jag försöker att inte hänga ut mina stackars barn. De har jobbigt nog säkert att ha mig som mamma. Men de har haft olika förutsättningar, verkligen. Jag har ändå upplevt att de har setts där de är och den som har behövt extra och läsa dubbla linjer på gymnasiet, så att det har gått bra så att säga.
Okay.
Så jag kan nog ändå se att vi försöker möta de båda vad de är. Sen så är ju det här, det är ju ofta ganska komplext både när man behöver hjälp och när man är långt fram och sådär. Så men jag, den här bilden som är av att vi bara hjälper dem som kanske behöver det mest och inte släpper vidare de andra, det har ju väldigt många bevis på att vi visst ser till att de som är längst fram får läsa vidare. Vi har de som har gått på högstadiet som har läst gymnasiematte och sådär. Så att, ja.
Ja, jag har inga faktamål utan vi sitter här och provpratar. Jag får ha fel. Du får faktagranska mig om du vill. Vi går tillbaka till att prata om lokalpolitik. Mm. Jag har ju provat att vara lokalpolitiker. Mm. Det går ju fruktansvärt långsamt när man ska ändra någonting.
Ja.
Och det hade jag svårt att hantera. Ja, men det här måste vi ta på nästa möte om ett halvår eller när det är utskottet.
Ja.
Blir inte du frustrerad av det?
Jo, det är klart att det blir ibland. Så att säga. Samtidigt så bygger ju den här då, låt oss kalla det långsamheten som kanske bara är, ja, man kan ju alltid tidigare relativt så att säga. Men så finns det ju en stabilitet och robusthet i det också.
Mm.
Jag har haft förmånen att sitta med i statliga utredningar där vi liksom vänder på stenar och ser vad det blir och sen. Jag var till exempel satt med i den nya samtyckeslagstiftningen för sexualbrott och verkligen fick lyfta in men vad innebär det här? Och ska man behöva säga ja eller ska man behöva nicka? Liksom så här. Så när man väl kommer till lagstiftning som är, som då jag som känslig åklagare, när jag är åklagare ska kunna använda, då vet man att men den här lirar, det här funkar. Det är inte så här att första målet vi testar, vi tänkte inte på det här. Så faktiskt, jag kan ju tycka att det finns en poäng i det. Sen så finns det väl ibland att det tar lite för lång tid. Ja, man ska prioritera olika. Men man underskattar inte den här robustheten i att det blir bra. Och man hinner, jag byter ju också åsikt i. Kanske inte liksom skickar ut pressmeddelandet när jag har bytt åsikt ut med nästans gång. Men det är ju liksom helt klart att det gäller att vara ganska öppen i en del ärenden och hitta rätt så att säga. Det är...
Vi ska inte prata så mycket statligt, men just den samtyckeslagen fick en del pisk av lagrådet när förslaget kom ut. Hur upplevde du det?
Nej, men jag förstod ju invändningarna också så att säga. Och nu satt jag där som det var en parlamentarisk utredning, jag satt där som centerrepresentant, men det var ju svårt att inte ha åklagarhatten på sig så att säga. Det är, och de det här lite att det är så oförutsägbart kanske, att man inte vet vad som gäller. Det vill vi ju att människor ska veta.
Mm.
Tydliga regler så att säga. Men det är ju så med en del lagstiftning som är mer normativ. Så att, och nu har jag ändå uppfattat att den funkar rätt väl utan att ha så här, detaljgranska alla rättsfall så att säga. Det är, men till syvende och sist är ju lagstiftning någon slags politik. Det är inte vetenskap heller.
Nej. Så att, det baseras ju på åsikter oftast.
Mm, mm.
Det beror ju på, även fast det är en vetenskaplig undersökning så handlar det mycket om vad du ställer för fråga och hur du formulerar
det. Exakt, ja. Nej, och hela kontexten så att säga. Det är ungefär som man säger, och nu är det många sexualbrott i Sverige jämfört med andra länder. Ja, men det är för att det är mycket mer som är förbjudet i Sverige som är faktiskt helt okej att göra i andra länder. Så,
mm. Vi pratade om det skulle vara Ulrika eller om det skulle vara partipiskan här. Mm. Finns det ämnen, och jag tror att du kan lista ut min åsikt redan, men finns det saker man inte kan prata om i Sverige idag?
Nej, men alltså jag tror att man kan prata om det. Däremot så tror jag att det kanske inte alltid blir så bra diskussioner.
Nej, och jag, lite kanalval också kanske.
Jag tycker ändå att vi är ganska modiga i Sverige. Det tycker jag, så att säga. Det är det. Sen det som du inledde med, som är ju helt korrekt, är att den här polariseringen har ju blivit, hårda orden, och att jag får hemskickat kartor när jag säger någonting. Så här, ja, det är lätt för dig att säga jag vet var du bor, så får jag liksom på Twitter en karta hem. Så här, de vet precis var jag bor. Det gör ju ändå att...
Blir du rädd då?
Inte för min del, men alltså jag har ju barn. Jag har liksom, det är andra. Jag vet ju också andra politiker som har, jag ska inte säga att de har hoppat av, men de har valt att inte fortsätta.
Mm, det är ju att hoppa av.
Ja, ja, precis. Ja, men det kan ju vara liksom, du kanske inte ens skulle bli omvald. Ja, men det. Och sen så att de... säger att nej, men det jag ska stå upp för allt, jag ska svara för allt, det är liksom, jag klarar inte det, jag blir så offentlig, så att säga. Så har offentligheten ett pris och tär det? Ja, det gör det ju. Sen väger det positiva över, men det vore ju fel att säga något annat.
Jag tänker så här, att om någon skulle vilja dig eller din familj illa, så tror jag inte de varnar dig på Twitter innan de gör något. Utan det är ju förmodligen bara för att skrämmas som man gör en sån sak.
Jo, men effekten är ju större. Det är liksom, de är oftast inte ute för att kanske skada den. De är ju ute efter att man ska bli försiktig, återhållsam och kanske inte agera, så att säga. Det är ju det som, jag säger inte att det kanske de alltid har som uttalat syfte, men det är det som blir effekten.
Mm.
Och den är ju...
oönskad.
Ja, i alla fall om man tror på det jag tror på, liksom ett öppet, tolerant, liberalt samhälle. Och i liberal bemärkelsen kanske den liberala demokrati som har växt fram i Västeuropa under efterkrigstiden, så att säga.
För när du pratade om det här, varför ska politiker bestämma över vad jag gör? Mm-hmm. Det tyder ju på en liberal livsåskådning.
Ja, nej, men så är det ju. Det för mig är det liksom att grundpunkten är att jag själv bestämmer över allt, och sen så finns det vissa saker som vi faktiskt säger, det här är mycket smartare att vi gör tillsammans. Ja, verkligen, så här, allt från brandkår till sjukvård, liksom så här. Ja, men verkligen, och då chippar vi in lite pengar till det. Ja, och sen så måste ju ändå någon sköta det här, både brandbilen, att den finns där och pengarna används, så att säga. Ja, men då röstar vi fram några som gör det. Alltså jag vet att det låter förenklat, men faktiskt, det är ju inte mer komplicerat än så.
Och jag håller med dig, vissa saker behöver skötas på kollektiv basis för att det blir effektivare. Ja. Mm. Vilket leder mig in på en hjärtefråga, det här med slöseri med skattemedel.
Ja.
Hur reagerar du på det? För det finns en del, som jag tycker, uppenbara fall. Mm. Hur tänker du när du ser sånt?
Ja, där tycker vi säkert olika. Kan du ge ett exempel på vad du tycker uppenbart?
DIM, alltså den här klassiska DIM-maskinen i någon rondell, jag tror att det är Falkenberg,
va? Jaha, okay.
Installera en sån för att ge ett trolskt intryck när folk kom in där, och sen körde de igång den, vilket resulterade i att folk såg inte rondellen.
Nej.
Typiskt jättedumt. Eller vad har vi, Barken i Smedjebacken, där de installerar en värmeanläggning för att höja temperaturen på sjön 2 grader.
Jag var ju mest koll om du hade några exempel från läxan i närtid. Men alltså jag håller med om att jag tycker inte vi ska göra det där. Och jag tror att vi har dragit ner på mycket av det där. Det är liksom snoka igenom våra representationskonton och liksom sådana där konton, så hittar man inte så mycket sånt i. Sen använder vi allt i förväg uträkna, eller så här, om man tittar i backspegeln, så finns det säkert saker som, nej, men det här borde vi ha använt bättre, men jag skulle ändå säga att det är inte mer parten. Då skulle jag nog mer säga, använder vi de resurser vi har på bästa sätt, ser vi till att lärarna kan vara lärare, eller gör de någonting som gärna, och då kan man tycka, men det är inte slöseri. Jo, det är slöseri. Är förskolläraren förskollärare, läraren lärare, undersköterskan undersköterska, eller gör de något annat? Och då börjar vi titta i det och vrida på det. Då kan vi prata om att kunna lite effektivisera eller jobba smartare.
Att lärare sitter och rättar prov för hand 2020. Ja. Det tycker jag är helt vansinnigt. Alltså, vet du det?
Men alltså, jag håller med. Och det är både... kanske ibland att vi ska ha kompetensen att hitta en rätt system till att göra det, och vi är inte en jättestor kommun och så. Det sitter också lite i väggar, det sitter i kultur, det sitter i en liten rädsla. Så att jag nu... är vi ju inte på kommunhuset, men de slår mig ju snart för att jag säger så här, är det här verkligen 2020?
Mm. Ja, men det är jättebra att någon säger
att vi verkligen, och vi är ganska många så att säga, och det ser vi också, det är generationsskifte och så där, det får man ha respekt för också, men verkligen så här, så tack för att det nu är 2020 så jag kan köra verkligen, är det här verkligen 2020?
Vi sitter i centrala Leksand nu, och det håller vi Siljansnäs, och det håller vi Insjön, som har varit egna kommuner, som slogs ihop. Är det dags att vi annekterar Rättvik och Gagnef också?
Ja, just när du använder det ordet så tycker jag det känns bra. Vilket gör att du skulle bo betydligt mer centralare i kommunen.
Ja, och ha en skola lite närmare.
Ja, precis. Ja, det kanske
men så här, alltså, den första kommunindelningen uppsprangs av hur långt man orkade rida på en dag. Ja. Just nu har vi folk som pendlar. Alltså, åker jag en timme söderut, då är en bra bit söder om Borlänge. Det är ett vettigt pendlingsavstånd
här, för mig. Jag måste ju liksom labela rätt här nu. Ja. Så här, om du frågar Ulrika eller partiet, så här svarar verkligen. Om du får Ulrika ibland.
Ja,
och det är verkligen, nej, du får alltid Ulrika och ibland stämmer det med partiet. Men Ulrika är ju för kommunsammanslagningar. Jag tror ju på det. För det vi nu gör, och jag har haft förmånen att ha det här uppdraget, jag är inne på mitt 12:e år, det är liksom att vi har kommunförbund med gemensamma nämnder och avtal och hej och hå, så att säga. Och det är ju bra, för vi samarbetar ju mer än någonsin. Men det är väldigt svårt att se vem tar ansvar. Om någonting i det här avtalet med 12 kommuner inte är bra, men vem har ansvar för det då? Då är det bättre faktiskt att, men låt oss slå ihop och vara flera, och det är tydligt så här, men det är hon eller han eller de som är ansvariga för det.
Är det Leksand, Rättvik, Gagnef vi pratar om nu, eller vill du... Hur tänker du att en framtid Siljans kommun?
Ja, eller vad? Jag tycker att det låter bra. Sen så vet vi att Gagnef, det liksom finns någon naturlig dragning till Borlänge i många frågor så att säga. Så låt oss börja med Rättvik och Leksand. Då blir vi ungefär 25 000. Men det har en annan kostym, det är en annan, ja, jag tror vi blir mer nu, liksom säga upp på 30 000 då, om vi växer lite så här. Det finns en helt annan utvecklingskapacitet. Och
hyfsat turismmonster vi skulle kunna bli.
Ja, men exakt alltså. Så jag är ju för det, men jag vet ju att det är inte...
Det finns ju dalmålningar från Salon där folk slogs med liar.
Exakt.
Liksom.
Ja, så det, ja. Och jag har invigt en cykelväg över den där Salon och en spång. Och mig veterligen finns i alla fall cykelvägen kvar, men spången är borta. Så att det är bara att nöta på.
Ja, jag tror att det skulle vara bra.
Ja, nej, jag håller med. Och, nej, precis. Mm.
Då pratade du om 30 000 i den framtida nedan Siljans kommun, eller vad vi ska kalla det.
Ja.
Men det finns ett uttalat mål att det ska bli 18 000 i Leksand. Mm. Hur ska vi bli det? Och varför?
Ja, men bra, tack för frågan varför. Egentligen är det till viss del enkel matematik. Vi har under ett antal år 2 som går i pension och 1 som går ut från gymnasiet.
Mm.
Ja. Och det säger sig självt att vi behöver folk bara för att fylla de jobb som blir lediga. Alltså kommunen och företag. Så att bara den anledningen så behöver vi bli fler. Vi ser också att vi har faktiskt en kostym vad gäller infrastruktur och, om jag vågar säga, även skolor och förskolor och sånt, för att vara reningsverk, nog så viktigt. Så vi skulle kunna bli det, och det skulle göra att vi har mer utvecklings, egentligen en till. Vi har redan ganska mycket av grundkostnaden täckt, så vi kan få utvecklingsmedel av de här som kommer.
Då har du berättat varför.
Ja, nej, men låt mig få säga. Och sen också att handel och service stärks av det. Och det vet vi behövs. Alltså, vi ser att handeln har det svårt, så att säga. Och då, en grundsten är ju bostäder.
Mm. Ja. Jag skulle komma till det.
Och då har vi. Vi har en bostadsförsörjningsplan där alla de här 18 000 finns plats för.
Vilken typ av bostäder är det? För när jag läser på om det här så efterfrågan för folk som ska flytta ut på landsbygden är inte lägenheter.
Det vi ser som behövs i Leksand är faktiskt villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter.
Vart ska de ligga då?
Ja, och då är det, kan vi klippa in här en länk till bostadsförsörjningsplanen. Det här finns.
Ja, det kan vi säkert. Ja, här nedanför finns en länk till det.
Precis. här. Alltså det finns ju planer så att säga. Och vi kommer behöva allt. Vi har till exempel jämfört med grannkommuner och andra liknande kommuner en väldigt låg andel bostadsrätter. Och vi har en hög efterfrågan hyresrätter. Vi har en kö på uppåt 2,500 personer. Vi har nästan 900 ungdomar mellan 19 och 30 som står i Leksandsbostäders kö. För att de vill ha små lägenheter. Jo, jag säger inte att de kanske flyttar hit för att få det. Men det behövs för bostadsmarknaden i Leksand. Men däremot behöver vi också villor och radhus. Radhus har vi också alldeles för lite av enligt marknaden så att säga. Men lite svar på frågan. Vi bygger ju ett nytt område som är ännu icke namngivet som vi nu... formerly known as norr om Kärringberget.
Ja.
Ja. Där säger vi ju att där, och då får jag ofta frågan, ja, där nya villaområdet. Men då säger vi, nej, det ska vara villor, radhus, bostadsrätter och hyresrätter. Du ska kunna bo där, för att det skapar ju en segregation med bara en bostadstyp. Ja. Och vi har, jag menar, man brukar säga gated communities. Egentligen en del av våra dalabyar är för skjutsen det. Det är ju...
Gärdsgårds communities.
Exakt, så är det.
Jo, för det vet jag ju hemma också i Röns. Kåkarna kommer ju inte ut på bostadsmarknaden där.
Nej.
Utan de går vidare eller står tomma.
Ja, så att, och det får jag också på att kommunen ska se till att de där kommer i. Då blir jag ju lite liberal och säger, men folk äger, de får göra lite vad de vill med.
Norge har ju en sån bostadsplikt, va?
Ja, okej.
Okay. Som är hemsk, tycker jag. Okay. Som också
är
lite liberal.
Ja, nej, men det håller jag med. Så att, nej, men det finns planer, men jag tror ju på det här ibland. Jag tror också att det händer ju saker i folks liv. Ibland vill de det, ibland vill de inte. Men du ska kunna bo kvar, kanske om de skiljer sig. En bor i huset och en bor i en lägenhet. Bara, ja, lite längre sträng, kanske behöver inte vara grannen, men liksom en bit bort. Men i samma område, för att det funkar. Jag kanske vill bo kvar i samma område fast jag är gammal och vi bor i lägenhet. Så att, ja, tänk, och då blir det lite grann social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet. Och det här är social hållbarhet.
Ett av de större bostadsprojekten är Skyskraporna på Åkerö.
Yes.
Där det är ett fasligt liv om utformning, höjd, placering och så. Men så här, är det ett fasligt liv brett eller är det en väldigt högljudd minoritet?
Ja, det kanske inte jag är rätt person. Min magkänsla säger att det har oftast visat sig ganska väl. Alltså det som visade sig fullmäktige, det är ungefär 2/3 var för och 1/3 emot. Jag kan tänka mig att det speglar samhället så att säga. Och då är frågan om, nej men oj, kan vi köra över 1/3? Nej, alltså det är ju inte fråga om att köra över. Det är ju någon slags, då är vi tillbaka till det här. Att ställa upp i val och få ett mandat och kunna ha en majoritet och faktiskt genomföra saker. Och lite konsensus, jag tror inte du nämnde, men det är ju lite det här konsensus Sverige också. För det är ju en paradox. Vi är en konsensus Sverige. Vi ska vara överens om det mesta av allt.
Mm. Och sen har vi det här
nya, och sen har vi det här nya polariserade. Så att, vi är väl medvetna att folk var emot. Jag har jättemånga också som hör av sig. Det som var särskilt i den här frågan, det var ju att det blev en sån debatt så att under alla mina år så har jag aldrig haft så många som har kommit till mig och sagt jag vågar inte säga vad jag tycker i frågan.
Nej, och det är fullkomligt livsfarligt.
Och det är någonting nytt. Så att det tycker jag är, det är allvarligare än antal våningar på huset.
Mm.
Och det ja, så det bekymrar mig.
Det är lite därför vi sitter här. Ja. För att jag är less på det där. Alltså, jag tycker att ni som kommun missar en del i kommunikationen. Ibland. Mm. Om vi tar en annan fråga som har varit kraftigt debatterad i ombyggnationen av torget.
Mm.
Där ni var tvungna att gräva för att rören var i så dåligt skick under. Så att gräva upp var ju... Ja. Det var inte en fråga om att gräva upp eller inte gräva upp.
Nej.
Och det är ju den stora kostnaden.
Ja.
Sen hur utsmyckning och arkitekturisk formation på det, vilket var det som till slut debatterades. Ja. Alltså, hur ser det ut? Mm. Oj, det finns inga träd. Nej, de har inte planterat några träden. Ibland brukar du vara inne på sociala medier och kommentera det här, men det är inte jätteofta.
Nej, och den du trycker på en svag punkt, det, liksom, det tar ju väldigt mycket energi och tid att bara skriva något och sen inte göra det. Och det är väl lite grann, du nämnde tidigare, ganska mycket, alltså man har mycket uppdrag, mycket ansvar så att säga. Det gäller ju att ha tiden och göra det. Och jag kanske borde bli bättre på det. Kanske.
Nej,
men jag vill säga då att jag håller med om, nu när vi söker ibland nya ledare och sådär, så återigen, det låter ju som jag sa ju att det var 50, det låter som jag är 73 ibland, så här, men jag har ändå gjort det här ett tag. Och det egenskaper som vi efterfrågade över 10 år sedan kanske inte finns med längre, men däremot har nya kommit. Och det här att vara pedagogisk och kommunikativ är ju ett betydligt större behov av att vara i det offentliga nu än tidigare. Det är mer ifrågasatt, det är allting. Och skulle vi ha börjat om med hela den centrumutvecklingen som vi gjorde, där ju målet var liksom att vara mer lättskött, mer tillgängligt och allting. Vi har bytt 39 ramper så att funktionshindrade kan ta sig in i affärer. Och vi har betalt för vi insåg att det är ingen som skulle göra det. Liksom. Vi har ju uppenbarligen inte nått fram om det.
Nej.
Under de åren vi har gjort det så har vi satsat 45 miljoner. Under samma tid, jag räknade ut här inför invigningen av torget, så har vi satsat över 4 miljarder på vård, skola, omsorg. Och uppenbarligen har vi, ja, vi kanske har sagt det, men vi borde ju ha sagt det fler gånger och tydligare liksom, för att få proportionerna på det här. Men jag får i stort sett varje vecka höra någonting om torget, och då försöker jag verkligen säga det här. Men ja, jag tror att vi överskattade något.
Nej, men så jag tror att min poäng är att om ni hade kommunicerat det bättre från början så hade du sluppit ha ångest över att du inte varit ute och i kommentarsfältet.
Men det är ju också lätt att säga i efterhand vad man trodde. Jag tror att vi ändå gick in med goda intentioner, att vi tyckte att vi var tydliga. Ja. Vi pratade om saker och så. Men under, det har ändå pågått några år, så har liksom hela lite debattklimatet ändrats, och sen att kunna sätta in det i någon slags kontext. Jag kan ta ett annat exempel som var härom veckan. Jag var på Kulturforum, för vi har ändå mindre pengar med att röra med oss, för vi har större utmaningar i välfärden. Och då kommer vi nog att se över hur vi har det här kulturkalaset som vi har i början på september. Det växte upp under ett antal år. Det är väldigt populärt. Vi hade Kulturforum och vi pratade om så här, ja, nu kommer vi nog inte kunna ha det här. Vad ska vi göra istället? Och det var så här, jag ska inte säga, men det var ändå lite mutter och så där. Och då kände jag, för jag var där inte och ledde mötet, men då reste jag upp och sa, ja, men alltså, vi har barnens valborg, vi har nationaldagsfirande, vi har midsommarfirande, kulturkalaset och julmarknaden. Och då väljer vi att tona ner nu kulturkalaset. Och då kommer det in i en helt annan kontext. Ja, men det är kanske rätt att göra. Vi kan se vad vi kan göra. Kan vi köra varannan år, eller kanske vi kan ordna något själva, ideella föreningar. Där. Alltså, det gäller ju att sätta in saker i en kontext.
Mm. Min kontext där är frågan, behöver eller ska ens kommunala medel gå till att finansiera kultur? Och i så fall varför?
Ja, precis. Enligt nu så är ju lagstiftningen att det ska göra det, så att säga. Det är en viktig...
Fast lagar kan man ändra på.
Ja, men det är sant, så att säga. Och där kan jag nog sett att jag ändrat mig lite. Jag har nog varit lika kanske radikal som du, eller liksom sagt att vad ska vi göra här. Samtidigt kan jag känna det här biblioteket och folkbildningen, alltså det är ändå en bas i någonting, och att det kan nå vissa grupper och sådär. Nu bygger vi upp ett nytt totalförsvar med den nya hotbilden, så att säga. Försvaret bygger upp sitt och vi är stor del av det civila försvaret. Och då är det så här, vad vi ska upprätthålla när det blir krig i stort sett. Det är ju liksom förskola, grundskola, liksom verkligen. Allt ska skötas ändå. Och där är kulturen med. Och då, jag tror inte att det kanske var med, men det är liksom så här, Churchill sa väl andra världskriget, så här, ja, men om vi liksom inte håller igång kulturen, och är det, vad är det då vi slåss för? Vad är värt att bevara, så att säga? Är det en bro? Nej, men det kan ju inte vara. Då kan vi bygga en. Det är väl ändå... Så att jag kan nog säga att jag kan tycka att det är viktigt att det värnas. Jag tror vi skulle mötas lite på mitten, du och jag kanske.
Liksom. Om jag säger så här, att jag hävdar att utan ett NATO-medlemskap så kommer vi fortfarande bara vara ett fartgupp för ryssarna på vägen i Norge. Vad säger du då?
Nej, jag håller med dig. Nej, alltså jag kanske inte... Jag håller med att jag tycker vi ska komma med i NATO. Ja. Och det tycker Centern också.
Det trodde jag du skulle...
For once.
Ja, bra. Då är vi överens.
Centern och Emil och Ulrika är eniga. Det är... Kommer det en jingle nu? Eller?
Jag tror att NATO framförallt skulle ta emot mig med öppna armar.
Det är bättre att ha koll på det än inte.
Vi hoppar lite här, för det är så min hjärna funkar. Som vi har det nu på landsbygden, när jag, om jag ringer polisen hem till mig, då tar det, det förmodligen 30, kanske 60 minuter innan de är där. Mm. Vad får jag göra under tiden? Alltså, nej, men så här, i USA har de något som heter Castle Doctrine, det vill säga att vi, allmän lag slutar min tomtgräns. Alltså går du över min tomtgräns med en kofot i handen, då får du träffa Emil. Och det kommer jag göra i vilket fall som helst, oavsett vad lagen säger om det. För jag har min familj bakom mig. Men risken är ganska stor att jag hamnar i polisbilen jag också.
Då. Ja, men så är det. Och jag tycker ju, återigen, säkert, det var säkert långsam lagstiftning, men den är faktiskt ganska bra. Dels får du ju envarsgripa, och det vet du. Jag hörde om ett envarsgripande häromdagen. Några kommunmedarbetare som kvarhöll en rattfyllerist tills polisen kom. Superbra. Man får ju envarsgripa, så att säga. Så det,
om det är två, om det är fängelse i straffskalan, vilket det inte är alltid på inbrott.
Nej, men det är ju, ja, men jag tror inte att det är problemet. Du behöver ju inte vara liksom åklagare och rättskunnig och göra det. Alltså är någon inne på din tomt så skulle jag skulle inte se det problemet, så att säga. Det kanske inte grannen ska komma på sommarfest som inte hade med sig rätt grejer som du ska envarsgripa. Sen så får man ju också, man får ju försvara. Man får faktiskt försvara både människa och egendom, så att säga. Däremot så får du ju liksom inte ta till mer än vad nöden kräver. Och där har ju varit några uppmärksammande rättsfall som är säkert att du har kollat så här. Det är så här, försvarade sig mot en angripare, åkte dit ändå. Mm. Och då brukar det oftast faktiskt vara så. Första slaget är okej, andra slaget ofta okej, det är det tredje slaget du åker dit på.
Och läser man domarna där ofta så är det ju inte det som rubriken på Aftonbladet eller ännu mer obskyra nätsajter säger. Det går oftast att läsa sig till hur man har resonerat i alla fall.
Ja, precis.
Och oftast är det en tingsrättsdom och det, de brukar ju kunna ändras.
Ja, men samtidigt så är det ju ofta så att du, liksom, du får ju göra saker, men det är liksom det här när du går utöver vad du behöver göra för att avvärja faran, så att säga.
Och då är det så att gör de inbrott hos mig så väntar en bit över 100 kilo Emil med en yxa även på insidan av dörren. Ja. Gör de inbrott hos min granne, hon är 66 år och bor lite mer avlägset. Mm. Vad säger det om svenska samhället? Nej, hon är försvarslös.
Alltså, egentligen säger ju inte det om svenska samhället. Det är ju så världen uppbyggd att liksom jag bor ju också i ett hus som är enkla lås och allting, och vem ska, som helst ska kunna. Vi kan ju heller inte skapa ett samhälle där alla ska vara liksom
redo. Men vi skulle kunna skapa ett samhälle där vi i Leksand har en polis på närmare håll än Borlänge.
Ja, men då är du in i någonting. Men det är fortfarande så att vi kan inte ha en polis i varje trädgård, så att säga. Så viss inställelsetid kommer vi ha oavsett. Så att egentligen är det ju det vi behöver känna är, tycker vi den är rimlig?
Mm. Och jag tycker inte att den är den.
Nej, och jag kan ju hålla med om det verkligen. För att det är ju liksom så att man säger, är du verkligen i nöd? Det här är väl ingenting, ja, men i alla fall, det är ju så här, den kommunala brandkåren kommer först. Sen kommer den regionala ambulansen.
Precis.
Och sist kommer den statliga polisen.
Borde polisen kommunaliseras?
Nej, det tycker inte jag. För att jag tycker att liksom, bränder är ju oftast lokala.
Ja.
Och sjukdomar är oftast väldigt individuella. Medan brottslighet är, vi behöver ha en statlig, nästan mer global polis för att lösa mycket av det som behövs. Men däremot så säger ju inte det att det inte är så att vi ska kunna ha bättre lokalt, att man kommer mer.
Större närvaro, alltså fler poliser.
Ja, precis. Ja. Så att det är, och nu, jag träffade på ändå gamla kollegor som jag jobbade med och så, som sa det att, ja, men nu börjar det märkas. För jag sa så här, lite grann på skoj, jag träffade en utredningschef för några veckor sedan, bara, ja, men bring it on, vad är det som är så dåligt nu ungefär, sa jag lite ironiskt. Och han sa det, du ska veta att det faktiskt, nu har jag de resurser jag behöver, jag kan anställa folk, slutar inte i samma utsträckning. Allt det här som har ändå varit både prat men också politiska beslut, det börjar ge resultat.
Mm. Om jag kallar det för Daniel Eliasson fick sparken-effekten, vad tror du då?
Ja, det får stå för dig.
Nej,
men alltså det är ju återigen, du sa ju själv, det tar lite långsamt, vem, hönan och ägget och orsak och samma. Det är ju lite svårt i allt det här, så att säga. Men det finns ju en stor politisk enighet om att ge mer resurser, så att säga.
Var har behovet av poliser ökat de senaste 10 åren?
Åh, det ska vi säkert ha någon annan här och säga.
Ja, men om du tar lokalt här i Leksand. Det är rätt lugnt ändå här.
Ja, men alltså så är det ju. Alltså om vi säger grova våldsbrott.
Mm.
som dessutom kommer till vår kännedom, så att säga. För vi vet ju att i hemmen sker det saker som vi inte får kännedom. Men om vi tar det som anmälningar så är det ju väldigt... Jag kan inte komma... Ja, nej. Det är, jag vågar inte säga, för det är risken att jag har glömt något eller missat något. Men ja, alltså, på det sättet är vi ju väldigt förskonade här. Det ska man ju veta. Och det betyder ju som sagt att det inte händer någonting. Men nog kan jag se över Dalarna, och egentligen nationellt och internationellt, så skulle jag säga att vi är en av de tryggaste platserna relativt sett. Mm.
Men det hjälper ju inte den som har blivit utsatt när polisen är på en timme bort. Nej. Om det är ett grovt våldsbrott.
Jag är helt och hållet med på det, så att säga. Och där borde det vara, så att säga. Men sen behöver vi ju en allmän diskussion. För som sagt, vad de flesta grova, om vi säger våld i relationer. Mm.
Alltså, det kommer ju inte in till.
Jag
det
kommer
inte
ju fortfarande, jag kan åka förbi, jag har ont i magen vissa hus där jag vet att jag la ner en förundersökning eller det inte fanns liksom. Det jag verkligen känner, undra hur oftast en hon då, hur hon har det.
Och en hon som anmäler och sen tar tillbaks.
Ja, det är det. Sen kan ju vara de som vi ändå kom till åtal och de hamnar i fängelse, och det jag också i och för sig kan tänka, hur har de det båda nu, så att säga. Inte de kanske som par, det tror jag inte. Men de som individer, så att säga. Så det finns ju, ja. Det, och hur kommer vi, hur förhindrar vi att brott uppstår? Mm. Det är liksom, hur får vi då personer i relationer att inte slå, att inte hota, att inte trakassera sina, de som i alla fall säger att de ska älska mest.
Mm. Om jag provtänker nu, utifrån det du har, kan det vara så att vi har förskjutit för stor del av ansvarstagandet från de små kollektiven, det vill säga individen, familjen, byn, eller individen, familjen, släkten, byn, till staten, och att det är därför som grannar och sånt inte ingriper i samma utsträckning som jag upplevde att de gjorde förr.
Ja, min uppfattning är att det inte alls var så. Jag tror att kvinnor och barn, om vi säger att det är ändå inte per definition utsatta grupper, men som grupp så är det de utsatta, aldrig haft det så bra som nu, skulle jag säga. Det är, jag har ju som sagt var en dotter.
Och då pratar vi på gruppnivå.
På gruppnivå, absolut, verkligen. Det är jag uppskattar att du säger. Det finns verkligen både av alla människor, så att säga. Men jag skulle ändå säga att människor har det bättre. Vi ska komma ihåg att när jag föddes så fick inte man skilja sig utan en anledning. Och det var ju så att om då oftast mannen inte ville det, så kunde kvinnan inte skilja sig.
Nej, det,
man
hade det låter inte, ju helt bizarrt.
Man hade inte rätt till abort. Ja, just det, nu är frågan hur gammal jag är. Men ändå, jag är ju inte så gammal. Alltså, man hade inte rätt till fri och laglig abort. Man fick slå sina barn. Alltså, kom ihåg att den här, som vi sa, lite normativa lagstiftningen, den spelar ju roll. Alltså, tro inte att barn hade det så himla bra för 100 år sedan och att man tog hand om det. Jag läser den här Svält, som så här, faktabok om hur det var för 150 år sedan. Alltså, ha inte någon naiv bild att det var. Vi hade auktioner på fattigbarn, och det var ju inte så att den som betalade mest fick de här barnen. Det var den som betalade mest. Vi har ju de här barnhemsbarnen. Vi har som kom, hur de utnyttjade, eller många av dem gjorde, så att säga, eller många en till
för stor del
bra. Så jag kan också känna, ha inte så naiv bild. Vi har ju skyddsmekanismer för barn som vi aldrig har haft och som också är ganska unika för hela världen, så att säga. Så det förtar ju inte det som händer, men jag känner att också kontexten.
Mm. Det är intressant det där när vi pratar om på individnivå och på gruppnivå. Mm. På gruppnivå så har ju, om vi ska prata om relativ fattigdom i Sverige. Ja. Alltså även de som är relativt fattiga idag har platt tv och fiber. Och iPhone.
Ja.
Alltså merparten av dem. Som var ju science fiction-prylar för 30 år sedan.
Ja.
Alltså skulle du ha en tv som var större, som var bredare än den var tjock.
Ja.
Så kostade den 20, alltså 2 månadslöner för en vanlig människa. Ja. Idag ger de bort platt tv-apparater om du köper 10 liter mjölk på ICA. Alltså så, det är en enorm utveckling. Ja. Och det där kan störa mig lite, för man pratar om klyftor i samhället. Ja. Är klyftor någonting negativt så länge de 10% som har det sämre har fått det mycket bättre, så kanske de 10% som har det bäst, att de sticker iväg. Det ser jag som ganska naturligt. Mm. Är det ett problem? Är det klyftorna det beror på? Alltså de problemen vi har.
Nej, det skulle jag inte säga. Nej, det Sen du säger problemen som vi har, det är ju ganska stort så att säga. Det är liksom, vi kommer ju alltid liksom så här, summan på något sätt är alltid konstant av vissa saker så att säga. Men visst är det intressant att du säger, jag växte ju upp då, jag kommer fortfarande ihåg vem som var den första som åkte utomlands på min skola. Mm. Alltså ärligt liksom så här, det kanske var 2-3 stycken innan vi började högstadiet som hade åkt utomlands. Det är liksom så här, nu går på en förskolegrupp så har ju de flesta barn varit utomlands.
Ja, bada Medelhav.
Ja, men alltså verkligen. Ja. Så vi har det ju bättre så att säga. Sen skapar ju all den här valfriheten som vi båda är för, alla de här möjligheterna, det skapar ju också en oro, gör jag rätt så att säga. Så en del kan ju hävda det här som när man faktiskt, man visste, det var jag gifte med den där och då var jag allt, jag kunde aldrig skilja mig, det var det här jag jobbade med, kunde inte utbilda mig och så. Då, en del skulle kunna säga, men fördelen var att jag visste vad det var, jag visste ramarna vad jag skulle förhålla mig till så att säga.
Och det var svårare att göra fel också, för det fanns exakt, en räls utlagd för det.
Exakt, så att säga. Så att ja, det finns ju det här, jag tror ju att vi behöver skapa någon slags känsla av sammanhang och känsla av meningsfullhet. Varför gör jag här? Och the greater good på något sätt. Så här, vad bidrar jag med, så att säga? Som kanske var tydligare förr. Liksom så här, jag visste min roll. Det var jag som gav, ja men typ så här, min morfar så här, jag gav hästen mat på morgon därför jag har min liksom plats här, spelar en roll. Och det tror jag många kan känna sig, vad är min roll i det här, i helheten så att säga.
Hur skapar man den samhörigheten då? Och viljan, jag tänker så här, the greater good säger du, alltså ett stort gemensamt mål, att alla ska få det bättre. Men det finns ju jättemånga definitioner av vad det är som är bättre.
Ja. Jag är ju
det blir en massa frihetsparadox där.
Ja, precis. Ja, nej, men det är det. Jag gillar ju de här Agenda 2030 som FNs 17 globala mål. Som ju, när man läser dem med svenska ögon, om vi pratar Maslow, så har vi kommit ganska långt upp i liksom vad vi till. Men man blir ganska ödmjuk över att de här målen behövs för väldigt många i världen. Att liksom, allt från vatten till skolgång till sanitet till, ja, sen miljö och klimat, det berör oss alla så att säga. Så att jag går gärna tillbaka till dem. Jag har förmånen och varit med och uträtt och hur vi ska göra dem bättre också. Så att,
där tycker jag att vi är ganska hemmablinda. Mm. Alltså hur långt vi har kommit. Mm. Om vi kan be Alexander lägga in den här World Value Survey som alltså är en skala på religiös och sekulär på ena axeln och överlevnad och självförverkligande på den andra. Mm. Och så frågar man folk som inte har sett den vad de tror att vi är någonstans. Mm. Ja, men vi tror ju att vi är någon slags medel av världen här uppe. Mm. Det är vi ju inte. Nej. Det är ju vi som är extremisterna. Ja. Ja, och kanske ett ganska produktivt och mysigt håll för att vi tycker det. Mm. Men vi är ju uppe i ena hörn.
Ja, men så är det. Nej, men jag tror att det är bra att man vet om det, så att säga. Det är en bra utgångspunkt. Så att säga. Sen så gillar jag det här att Sverige så är man, människan är den minsta beståndsdelen i våra system.
Individen,
så att säga. För att jag ser ju, enligt min bedömning, att de system där kanske familjen eller klanen eller församlingen eller företaget eller något, klassen är den minsta, så här, det gynnar de starka i de grupperna, medan de svaga, liksom kvinnor kanske, eller om man säger funktionshindrade, de får inte samma position i de samhällena när du ska vara en del av något annat. Om du är liksom grundstenen i dig själv. Där är jag ju genomliberal verkligen, alla människors lika rätt och värde. Och där tror jag lite grann slaget står också inför. Om vi tittar på liksom Trumps politik, Putins politik och liksom hur det är.
Jag har så svårt att jämföra dem, för jag tycker att vi har en ganska skev medierapportering om bägge två.
Mm.
Alltså om man tittar på Trump, alltså Trump är ju en clown och ett Twitter-troll. Men kollar man kvantifierat de siffror han har fått till under sina första 3 år, så är han ganska mycket bra också. Men det upplever jag att det får inte jag reda på ifall jag inte kollar på på amerikanska tv-kanaler.
Nej, och då är också, får man väl lite ödmjukt säga, vad är det egentligen vi i politiken påverkar, så att säga. Jag måste säga att ödmjukt säga att jag är en del av Leksands utveckling och jag hoppas kunna påverka och styra åt något håll och sådär. Men är det bara jag som liksom kan klappa mig på axeln och få applåder för att det ökar, till exempel om vi vill bli fler i Leksand och vi är all time high i medborgarskap. Nej, men alltså, det vore ju så förmätet av mig. Alltså, det här skapa hela samhället, på tillbaks till att vi måste faktiskt tala om alla med och skapa det här samhället, så att säga. Så Trump, ja visst, men det är komplext samhällsutveckling.
Det är extremt komplext, och det jag tycker att vi matas med en svartvit monobild av det där som bara bidrar till polariseringen. Vilket jag tycker är, jag tror att det är farligt.
Ja, men om vi pratar normativt så tror jag ju att det Trump säger och det han gör och agerar, kommer, det har ingenting med hans mandatperiod att göra, utan det kommer både vara reaktioner och åt olika håll under lång tid, så att säga. Vad vill vi ha för liksom styre? Och där tror jag liksom även Putin, men vi ser andra politiska ledare också, att...
lite mer auktoritära, att det är, ja, men sådana här som ger, som saluför enkla lösningar på komplicerade problem till oinformerade människor.
Ja.
Hur ska vi få, om vi går tillbaks till Sverige och kanske till Leksand, hur ska vi få väljarna att informera sig mer om vad det egentligen de väljer? Jag upplever att det är så många som röstar på samma sak år efter år utan att ens ha läst på. Alltså, för de tycker att det är väl det här jag borde rösta på.
Fast egentligen där så underkänner du ju individernas egna vilja, så att säga. Ja, och det är ju lite spännande eftersom du själv känner att det är det. Så det på något sätt blir
det är deras fulla rätt att vara oinformerade. Men jag tror att vi får ett bättre samhälle om de var informerade. Men då måste vi locka dem till att informera sig.
Fast vad är det som säger att du och jag är informerade då? Det är liksom, det är ju inte, jag är inte så här, jag tror ju ändå att folk, för i slutändan blir det så här, kan du verkligen välja rätt partner och kan du verkligen välja rätt utbildning och kanske bättre att någon annan gör det, så att säga.
Rätt partner, jag fick rätten på den 20:e eller något.
Okej.
Det gäller ju fel, man måste våga göra fel också.
Jag tror att det är lite slippery slope att börja säga att folk har rätt och fel och liksom så här. Jag tror att vi har de gränserna, man ska vara myndig liksom och man ska vara straffmyndig och så här. Men annars så tror jag att vem är vi att säga vad som man lägger in i olika val, så att säga. Däremot så är det att det är bra att vi liksom inte säljer giftetetrar på Ica som står bredvid mjölken liksom. För det kan ju vara liksom så här, ja men herregud, du hade ditt eget val att göra. Det måste ju finnas viss skyddslagstiftning.
Fast du säljer ju nervgift på Ica, men visserligen bara 3,5% i burkarna. Men ja. Det gör du ju. Eller ja, inte du, men vi gör ju det.
Men jag tror att vi tar lägg på dem i alla fall. Va?
Ja,
precis. Ja, men då har vi. Nej, men alltså, vad jag menar är att jag tror att man ska informera. Det som ju vi ska vara otroligt stolta över här, det är att vi har ett röstdeltagande, om vi nu ändå pratar folks val, på nästan 90%. Och det är ju liksom...
Det är vi och Nordkorea.
Nej, Nordkorea, de skulle ju se det som en katastrof att bara ha 90. Så att, det finns ju... Det kan man ju ändå säga, och det kan jag ju säga med en stolthet som är att kunna få ett starkt mandat, men när det finns 90% valdeltagande. Och jag gissar att de som röstar, om vi nu säger så här, man anser att de röstar fel på något sätt, så tror jag det liksom så här, det där jämnar ju ut sig, så att
men
säga.
Anser inte du, hur många procent fick Centern här i Leksand?
Ja, 29.
Ja. Då är det 71% som har röstat fel då, eller?
Nej, jo, verkligen inte. Ja, precis. Nej, men alltså så, det vore ju hemskt.
Du måste ju tycka att du har rätt, det är det jag tänker.
Nej, men alltså det är inte så det är, så att säga. Nej, jag är aldrig så att jag tycker att jag har rätt, så att säga. Och jag tror att jag försöker ifrågasätta mig själv och mina val egentligen hela tiden, så att säga.
Om vi tar nästa val. Centern får 51% i vi kan börja med att du är kvar här. Du får 51%. Ni får egen majoritet i kommunfullmäktige.
Ja.
Vad är det första ni förändrar? Vad är det du inte kan få igenom nu på dina 29?
Alltså det Alltså, nu frågar du någon som har ändå, mitt parti har styrt det här sedan 74 och vi har en ganska stor samsyn i väldigt mycket. Så, ja. Så det är faktiskt inte någon som jag känner så här, det här skulle vi absolut göra. På marginalen, självklart ja. Men vi jobbar ju i en allians här och har en bred majoritet och jag känner att vi får igenom. Sen så självklart är det det. Men jag har haft kollegor som har haft över 50% i kommuner och där de säger att det är inte så bra egentligen på sikt. Alltså det är ju det. Utan det är bra att vara lite mer och få stöta och blöta liksom. Det är ju...
Det är ingenting som säger att man inte kan göra det även fast man har majoritet.
Nej, men alltså det ligger lite i det. Är man för ohotad så då vet man att det enda man vet är att dagen när någon kör om en kommer närmare för varje dag så att säga.
För så upplever jag att det är nu. Att vi har haft... Vi har haft ett socialliberalt styre i Sverige ganska länge. Jag räknar in de flesta partier där.
Okay, ja.
Vilket gör att vi har dragit en pendel långt ut. Och nu ser vi att Sverigedemokraterna växer så alltså extremt mycket. Och nu är vi på riks också. Jag vet inte hur de hanterar dem här, för jag har inte riktigt följt med. Men för mig är det fullkomligt obegripligt hur man först kan ha en isoleringsstrategi och säga så här, men de kommer aldrig komma in i riksdagen så länge vi inte pratar med dem. Och så kommer de in i riksdagen. Och så till nästa val. Nej, de kommer aldrig växa om vi ger fan i att prata med dem. Och så växer de. Och hade de då nästan 10% andra vändan.
13.
Och sen kör man samma jävla strategi en gång till.
Ja. Nej, men jag håller med.
Hur? Ja, men du sitter ju med i partistyrelsen.
Ja, sen i september.
Ja.
Har du inte märkt skillnaden?
Nej, men alltså,
återigen, faktiskt, på allvar så jag är nu en del av det nationella ledarskapet för Centerpartiet och det var från september, i slutet av december. Men samtidigt frågan så håller jag med dig. Har tänkt det både tidigare och jag tror många nu är ju med på det så att säga. Och jag kan ju säga, och det är bättre om ni frågar de andra partierna, att det är inte så vi jobbar här lokalt.
Nej.
Så att säga. Jag inkluderar alla. Det är inte så att vi fikar. Jag vet faktiskt inte om de gillar finska pinnar eller vad de gillar. Så att säga. Det ska jag i ärlighetens namn säga.
Svenska pinnar.
Svenska pinnar, ja. Självklart. Men det är inte Finlands sak vår.
Jag vet inte.
Ja. Men däremot så överraskar jag dem aldrig. De vet alltid inför fullmäktige vilka förslag vi kommer lägga och vilka argument som är och sådär. Jag menar, det är ju inte där jag vill. Och där tror jag är skolad i åklageriet också. Att, men man var tvungen att visa alla argument, alla bevis innan. Så att säga. Och man inte vinna med då och visa alla argument och vara öppen, ja, men då ska man inte vinna.
Nej, men tycker det är ju det vettiga. För nu vart det en så här tvärtom-kultur. Jag tycker... Nu sitter ju inte du och Jonas Sjöstedt på samma sida av den politiska skalan riktigt.
Nej.
Men han fick ju faktiskt frågan i, jag tror att det var Ekots lördagsintervju, vi får faktakolla det, att både vänstern och Sverigedemokraterna hade EU-utträde i sina partiprogram. Mm. Och då fick han frågan att om Sverigedemokraterna lägger fram det här förslaget, kommer ni kunna rösta ja till det?
Ja.
Och då svarade han nej. Mm. Alltså även om du håller med om sakfrågan så kommer du rösta nej. Som Sverigedemokraterna hade lämnat in en motion och säger så här, vi tycker att,
men vi har det exemplet här,
att himlen är blå.
Nej, men vi hade det exemplet här. Ja. Sverigedemokraterna lämnade för drygt 3 år sedan in att vi skulle införa en visselblåsarfunktion. Och när jag fick in den så sa jag, ja, självklart, det här är liksom mest bara fan, jag kunde ha lämnat in den själv eller föreslagit det så här. Jag tyckte det och alliansen tyckte det och S tyckte också, ja men det här ska vi göra. Vänstern röstade nej. De röstade nej, vänstern lokalt, till att vi skulle införa en viss
blåsarfunktion
för att den kom från SD. Så är det. Så att, det svarar nog på frågan.
Jag tänker på nu är det inte min livsuppgift är inte att hålla Sverigedemokraterna så lågt som möjligt, tror du eller ej. Men det har ju varit, vad jag sett det, det är 100% kontraproduktivt att bete sig så här. Hade högern, som jag anser att du kanske är en del av, i varje fall lite till höger om mitten, hade de eller ni hanterat Sverigedemokraterna på samma sätt som Socialdemokraterna hanterar Vänsterpartiet? Det vill säga, låt dem vara med, ta lite ansvar när de var runt 5-8%. Då hade de inte blivit större.
Jag tror att Sverigedemokraternas nuvarande opinionsframgång tror jag är lite för enkel att säga så. Jag tror att den har växt av olika orsaker, så att säga. Både liksom ett missnöje, det har varit en flyktingkris. Nu skulle jag med säga att det är en välfärds, om inte kris, men en välfärdsutmaning vi står inför. Och jag hävdar ju att liksom vaccinet mot de extrema krafter som vi kanske har, det är ju inte att... kanske prata om invandring, utan det är att se till att vi sköter välfärden. För jag tror ju att om folk känner att förskolan funkar, skolan ger en bra utbildning, de äldre får den hjälp de behöver och omsorg, sjukvården funkar, polisen kommer inom rimlig tid när jag ringer. När man känner sig trygg med det, då är jag beredd att vara generös med andra som behöver det här. Men om jag bara har känslan av att det... För tittar vi på välfärden så fungerar den ju väldigt bra många sätt. Men om känslan är att jag kan inte riktigt lita på den. Vems fel är det? Mm. Och om det då finns någon som faktiskt pekar på att men det här är den här gruppens fel eller så, så är det ju väldigt lätt. Så att jag tror ju att liksom, om, från vår sida, från min sida, så är det ju att göra det jobb jag har gjort varje skift. Liksom så här, på mitt skift ska jag sköta det bra.
Men den här, om vi går tillbaks till du pratade om migrationskrisen. Mm. Där gjorde ju Sverige en helomvändning, där dåvarande regeringen vände blad, alltså stängde gränsen på dagen. Mm-hmm. Alltså så gick de från en socialdemokratisk politik till att göra precis det Sverigedemokraterna har sagt i 3 år. Mm-hmm. Och att tro att det inte ska få konsekvenser för opinionen, och sen låtsas som att nej, men vi har alltid tyckt så här, det funkar inte.
Ja, nej. Men så är det ju. Och sen då att säga det när man har ett flyktingmottagande på ett antal tusen, och att säga det när man var uppe på 140-150 tusen.
Mm, det är ju
det är klart att det är skillnad i ställningstagande. Men det finns ju många som har intresse av att inte lyfta fram den skillnaden i kontext.
Nej, men så är det. Och när man kommer, jag tycker att man har inte... Där har man också gett Sverigedemokraterna carte blanche att adressera, att sätta problemställningen. För det kom den här Sandviken-rapporten och det kom det här Filipstad-grejerna som är motbevisade hundratals gånger.
Nej. Och jag har nog sagt det innan, att det här att vara kommunikativ, sätta saker i kontext, att kunna se helheter, det är viktigare 2020 än ever.
Ja, jag tycker han Joakim Ruist som forskar på det sa det så väldans bra när han var med i tv, att ja, men det är ingen plusaffär ekonomiskt att ta emot flyktingar. Men det är inte därför man tar emot flyktingar.
Exakt.
Man gör ju det för att det är liksom...
Men det är veteligen en mänsklig rättighet att försöka asyl.
Precis.
Och få sin prövning.
Där har vi också, nu vet jag att du måste gå, men vi ska prata det där. För där är det ju också, vad gör vi med de som inte har asylskäl och hur vi hanterar det? Ja. För det går inte jättebra där heller.
Nej.
Vi ska ta en sista fråga, vi har 3 minuter kvar.
Ja.
Du säger att du är liberal. Om det stod en annan grön planta där i fönstret, det vill säga en cannabisplanta, då hade det hade varit jättedumt för dig som det är inte en sån. Det är som kommunal och åklagare så här. Men
ja, och jag har sett allt knark som finns, så tro mig.
Ja, det har inte jag, tro mig. Om jag vill stoppa in en substans i min kropp, borde inte jag få göra det då?
Alltså grundtesen är ju ja, så att säga. Men sen om vi ser att liksom det finns ett skyddsintresse, skadeverkningarna är så stora, så är det. Och här är ju också, det är ingen vetenskap. Vi får röka, vi får dricka alkohol, men vi har dragit gränsen vid det. Vad det som är narkotikaklassat ut liksom lite. Så att jag tror att man ska vara öppen med att det finns, att det är lite grann en bedömningsbort, så att säga. Och de som säger att det inte är det, så att säga. Men däremot så har man sett narkotikans skadeverkningar som oftast går utöver vad som bara sker i min kropp. Då tror jag att man skulle ändå vilja ha någon slags reglering av det hela.
Mm. Typ som Systembolaget?
Ja, fast då är det ju lagligt, så att säga.
Ja.
Det är ju, och vi har ju apoteket också, så att, och då får du vissa saker på recept och så. Så att, det liksom, finns ju folk som har det som om du köper det på gatan och har det i kroppen är olagligt. Får du apoteket så är det lagligt. Så att säga. Så det är ju inte en helt enkel materia. Och jag tycker det är bra att man utreder nu och ser vad liksom drar folk från att söka vård och sådär.
Precis, om vi pratar om just cannabis så ser vi ju en legaliseringsvåg som går över, det börjar väl i Portugal, halva Köpenhamn, vissa delstater i USA, Norge har slutat och sätta dit folk för eget bruk. Ser man på en normal, de har gjort såna här, vad heter det, avfallsvattensanalyser i Stockholm. Det är 400 000 doser per dag i Stockholm.
Och då
säger jag så här, då måste det finnas ett visst mått av bruk som inte är missbruk, även på de lite tyngre grejerna. Alltså det finns folk som klarar av att leva sitt liv fast de känner att de måste döva sig på något sätt.
Ja, samtidigt så har vi just pratat om våldrelationer och vi har pratat om saker där de kanske inte mår så bra och där vi sa att det kanske är en komplex bild. Så det är klart att missbruk hos förövare är överrepresenterade hos de som utsätter andra för saker som inte är så roligt. Så att det är så roligt, det lät ju att förringa allting, men ni förstår, utsätter de för brott.
Men det är ingen som tittar snett på mig om jag kommer in med min barnvagn med två ungar i och köper 4 liter sprit och 6 liter vin på bolaget.
Är du säker på det?
Ja, för jag har gjort det.
Jag köper det. Alltså, jag säger att det är inte svart och vitt i det här, så att säga. Det jag kan se, det är ändå att jag har ju träffat på en del av de här unga människor som under ett antal år har, enligt nuvarande definition, missbrukat cannabis. Det är ju inte... De mår ju inte så bra, de är inte så jäkla pigga, alltså, så är det bara. Så att jag kan ju också ha sett skadeverkningar, jag har åtalat dem för rån och de har gjort saker, alltså de är ju knappt där ju.
Nej.
Så att säga. Så att, och då känner jag så här,
och då handlar det oftast om att de har börjat jävligt tidigt.
Och då är det kanske det som det finns inte en enda reklamkampanj mot medelålders kvinnor att börja röka, för att vi gör inte det, utan det är för unga människor. Jag tror att narkotikabranschen skulle göra något annorlunda. Nej, det skulle de ju inte. Så det är ju, vi är ju lättpåverkade, eller mer lättpåverkade, du har ju sagt att du är. Det är ju många gånger ungdomar som ju då, de växer och behöver ett visst skydd, så att säga. Men jag är med på att det är...
Men här i kommunen, där du som känslig åklagare är högsta hönset, borgmästaren brukar vi kalla dig, där är det de facto lättare för barn i 14-15 års åldern att få tag på droger än att få tag på alkohol.
Ja.
Det är hemkörning på moped, pratar
jag. Om vi säger så här, jag har inte själv fakta, men jag tvivlar inte på det du säger, så att säga. Det är det, och där jobbar vi ju med polisen, med föräldrar, med att kunna få mer tips och utreda det som nu är, och jag... när det gäller unga hoppas jag alltid att det kommer att vara ett brott, så att säga. Så det är ju ett problem, ja. Vi måste bli bättre på det från polisens sida. För det är de som utreder brott, så att säga. Och vi från det sociala också var med. Och kunna se varningssignaler och hjälpa föräldrar och sätta gränser ibland. Det, här, så att...
det handlar om att upptäcka och hantera riskbeteende i ung ålder. Vilket vi är alldeles för dåliga på i skolan. Jag läste en undersökning, eller jag ringde och kollade med en kamrat jag har som jobbar just inom ditt gamla skrå. Mm. Vad kostnaden för en strulputte, som jag i viss mån var, från det att man är 12, alltså kommer upp i högstadiet, till att du antingen blir inlåst eller dör när du är 25. Mm. Det är minst 30 miljoner på de 13 åren. Mm. Så räkna med 2 miljoner per år. I förhållande till vad en elevassistent kostar till att hjälpa oss och hitta oss själva. För det är mycket det handlar om. Att vi inte passar in i skolan och att vi blir utåtagerande och destruktiva. Att är jag inte bra i skolan så ska jag minsann vara bra på att slåss i alla fall. Det går ju liksom inte att jämföra kostnaderna med dem. Men kostnaden för en elevassistent hamnar på dig i kommunen. Medan kostnad för poliser... åklagare, nämndemän, offentliga försvarare och till slut en inlåsning hamnar på staten. Vilket gör att jag upplever att kommuner skjuter de här ungarna, grabbarna är det oftast, framför sig tills det blir någon annans problem. Medvetet eller omedvetet så har man inte resurser nog för att göra det.
Jag skulle säga att en stor del av den ekonomi som ser annorlunda ut i kommunerna, en del av att vi har gjort strukturförändringar och så, är just för att vi har ökat kostnaderna så och resurserna till den här gruppen. Och också ett skäl till att vi behöver liksom se över hur vi använder resurserna för att kunna ge den här rem. Både ekonomiskt men också kompetensmässigt. Vi har aldrig, skulle jag säga, haft så många elevassistenter eller kontakter med elevhälsan än vad vi har nu. Så att, gör vi tillräckligt? Förmodligen inte. Gör vi exakt rätt saker vid exakt rätt tillfälle? Kan vi säkert bli bättre. Men nej, vi gör saker.
Du ska få ett tips.
Ja.
Vaktmästare på skolorna. Mm. Skrota det här tramsystemet vi har nu med fastighet och
okay, snart måste jag börja anteckna här.
Ja, nej, men du får titta på vloggen när den kommer ut. Nej, men så, de jag ja. Kunde ty mig till redan ja. På lågstadiet ja. Var antingen unga lärarvikarier, manliga, ja. Eller vaktisarna. Ja, utan de har i alla fall inte överlevt under skolan. Ja. Alltså.
Du är ansvarig med vaktmästarna, så ska vi se hur vi kan göra det.
Ha. Så är det. Du ska få springa iväg på nästa.
Det ska jag göra.
Innan det så ska du... berätta vem du tycker ska komma hit och prata mer.
Ja, just det. Ja, det här, ni har ju en spännande grupp redan nu som jag känner till, några av dem som kommer, så att säga. Men det känns som Lotta Lyra från Clas Ohlson. Skulle du inte kunna få henne att höra hur bygden är? Så att säga. Kolla med Lotta Lyra. Hon är jättespännande, rolig kvinna som när jag har träffat henne och så. Och hur hon ser att Insjön och Leksand skulle kunna, eller vad vi behöver göra för att hänga med i världen.
Mm. Tack för att du kom.
Ja, men tack för att jag fick komma.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.